för allt går ju med elektricitet. Elektriskt, det är något konstigt med det. Elektriskt, det strömmar ljus som ni vet. Här så tvärs igenom tråden.
Ja, välkomna hit till Radio Falköping och programmet 10 i 12. Och det här är programpunkten Energifrågan. Och varför sitter jag här och säger att det är energifrågan? Det är ju egentligen Thomas Skagenborg som brukar börja. Men
ja,
nu får jag vara med lite, Thomas.
Jajamän. Jag har ju fått ta hand om det här själv nu, det sista. Eller
med den äran, Thomas.
Ja, men nu har jag fått två återbud som jag hade tänkt ha med den här gången. Så att, därför kallar jag in dig då, så vi diskuterar lite idag här. Mm. Och jag tänkte ju att vi ska prata om något som är väldigt aktuellt nu, och det är det höga elpriset.
Det har vi väl alla märkt att det har stuckit iväg.
Ja.
Och blivit så dyrt. Och varför, Thomas? Har det blivit så högt?
Ja, först ska vi ju reda ut att de som har ett fast abonnemang, de berörs ju inte alls av detta, utan de har ju sitt som avtal som de har tecknat. Så det är ju bara de som har rörligt elpris då, som behöver vara lite oroliga för att kostnaderna skenar iväg. Men även där är det ju inte de höga timpriserna som det pratats om på upp till 4-5 kronor var det nu förresten idag då. Utan det blir ett medelvärde över månaden, så att det blir ju lite lägre mer. Så att, men har man elvärme i huset, direktel, då ska man ju verkligen fundera på att göra något åt sin situation.
Titta över.
Ja.
Men som du sa då, det har man då fast avtal, ja, då påverkas det inte så. Men
nej,
det rörliga är ju känsligt. Och
ja,
det här med rörligt då, som kan vara bra i vissa lägen såklart, dock inte nu. Är det, skulle du säga att med rörligt avtal, att man kan man höra av sig till sitt elbolag så att säga och försöka få det ändrat, eller hur funkar så?
Ja, de har ju olika avtal, och man kan ha tak i sina avtal, liksom att man har en del rörligt och en del bundet, så är man då ett pristak man kan ha så här. Och sen har vi ju det nya som kommer då, timprisavtal.
Ja.
Då köper man ju el per timma. Och det kan ju variera väldigt mycket över dygnet, särskilt om det blåser mycket, då kan priset vara nere på ett par öre när det är som billigast. Och då har man då elförbrukning man kan styra över dygnet, så kan man ju låta det gå när det är som billigast. För att på den här Nordpols elbörs, som jag ska prata lite mer om senare, då där ser man priset ett dygn framöver. Och en värmepump då, en ny, är ganska intelligent, och då kan man koppla den till elpriset så den går mer när priset är som billigast. Och kopplar man då sin värmepump med till en ackumulatortank, då kan man låta den gå stenhårt de timmarna är billigast och lagra energi och använda när det är som dyrast mitt på dagen. Så man måste, det kommer att vara mer smarta system som kan lösa mycket av det här med svängningarna som är i elpriset och kommer att förbli över flera år framöver. Så att,
Men du, flera år framöver tycker jag, det känns lite långt, men det är så alltså, att man får räkna med att det är så pass.
Ja. Och jag kan ju börja lite med hur det ser ut på svenska marknaden med elproduktionen då.
Absolut.
Och vi börjar där då.
Yes, så att, vi börjar där.
Och jag har siffror från 2019 bara, det är de nya som man kan få fram. Och vi har ju en mix av olika elproduktion här i Sverige, och kärnkraft och vattenkraft är ungefär 39% var, och vindkraften stod då för 12%. Kraftvärme, det är alltså värmeverk som kan producera el samtidigt. Mm. Så det gör de ju här i Falköping också då. En viss del blir el av det hela.
Mm.
Och sen solenergi, 0,4%. Men där har jag glädjande nya siffror från i år, att det är uppe i 1% av total elproduktion. Så det är på uppgång där.
Mm.
Men vi har ju olika kraftkällor som sagt. Och vattenkraften är stabil och kan köras på fort och stängas av snabbt. Man gasar och bromsar med vattenkraften. Och kärnkraften, den stabil grundproduktion som tuffare går om det inte är några bekymmer med den. Och det är det ju jämnt och ständigt att de får en nödstoppa för det är något litet fel. Kraftvärmen är också väldigt stabil. Det kan man bestämma hur mycket el man vill göra. Vinden och solen är ju lite mer varierande då. Så det är ju det som är den akilleshälen kan man säga. Och kan man bara komma på ett sätt att lagra vindkraften tills den behövs, då är vi ju i hamn liksom. Och det är ju sånt som är på gång nu, om jag får gå lite i förväg då. Och det är ju, man vill producera vätgas av förnybar energi och göra fossilfritt stål av till exempel. Och då kan man ju lagra vinden och solen tills när man behöver den energin då, i form av vätgas. Men det är våran elproduktion här i Sverige. Sen kan vi inte producera exakt så mycket vi vill ha här och nu, utan det kommer alltid bli lite för mycket, eller ja, blir för lite så är det ju något som slocknar någonstans. Men oftast har vi en överproduktion, och sen är vi ihopkopplade med våra grannländer och vidare med länderna i Europa då. Och då är det så att deras priser på energi påverkar priserna här då, eftersom de är sammankopplade. Så just nu är det ju gaspriserna i Europa och att det är kallt där och blåser lite som gör att vi får dyra pris även i Sverige. Och vi är ju ihopkopplade då med en nordisk elbörs som kallas Nordpol.
Ja, just det.
Och i det avtalet har flera andra länder i Europa kopplat sig samman också då för att reglera sina elpriser. Så det är både England och Frankrike, och Tyskland, Belgien, Holland och Österrike och baltstaterna. Då.
Men känner alla av den här höjningen då?
Ja.
Det påverkar alla.
Precis. Som, nu har jag tagit fram en lista här som inte ni ser i radion. Då, men ikväll mellan 6 och 7 är ett dyrt pris. Och då är det så, inte i norra Sverige och norra Norge har lite billigare pris. Men annars är det upp till 6 och 18 är de dyraste priserna där, tror jag. Så att, och då är det i alla länder i Europa som har samma pris den timman då, för de som har rörligt pris. Och det är ju hutlösa priser, men där nere har de haft ganska dyr el länge, eftersom de har haft mycket kolkraft och gaskraft. Så de är vana vid att tänka energieffektivt på ett annat sätt än oss här i Sverige. Så nu får vi verkligen börja att tänka på det där också, att inte slösa på el.
Ja, för vi har ju, jag menar, våra elpriser har ju varit ganska låga.
Absolut.
Länge.
Ja, det är en liten sanning med modifikation. Okay, okay. 2018 var det ganska höga elpriser också på vintern. Och det berodde på den torra sommaren att vi inte hade så mycket vatten i våra vattenmagasin. Men det gick ner ganska fort igen början av 2019. Men nu från förra året var det extremt billigt istället. Så det därför känns som en sån enorm höjning. Då, så att.
Vi ska se, du pratade om det här med Nordpol och elbörs och sådär. Spotmarknad.
Ja.
Vad betyder det? Vad innebär det?
Ja, det är ju själva elbörsen där man lägger ut vad man kan producera då. Och sen får det handlas upp av folk då som behöver energi. Och det är ju inget som berör oss vanliga människor, utan vi köper ju vårat av ett elhandelsbolag. Så det är väl elhandlare i någon form som handlar på den här börsen då. Och då binder man upp sig för att handla el till ett visst pris en viss tid. Kanske över 3 månader till det här priset. Då kan man ju försäkra sig om att alltid har det priset. Men det är precis som på alla börser, att någon är vinnare och någon är förlorare. Va?
Så
att, och då är det ju de som tecknar ett bundet elavtal vid en viss tid som kanske får betala ett överpris mot vad det kostar i verkligheten en viss tid. Men sen om det går upp så det blir sådana här toppar som det är nu, då kommer de ju tjäna på det. Men ett elhandelsbolag är ju inte dumma, utan de har ju flera olika sådana här bindningstider då för att jämna ut sina risker så att säga. Så att de tjänar alltid pengar i slutändan. Så att det är ju de facto så att de som har ett fast pris, de betalar ju en försäkring om att ta det priset. Så den försäkringen kostar. Så. Men det är ju vad man har för marginaler i sin ekonomi. Om man vill vara säker på en stabil utgift, om man säger så, då vet man att istället för att det kanske kostar 4 000 mer än en kall januari än vad det gör i vanliga fall, då har man inte råd med det. Så därför väljer man att betala det lite högre priset varje månad.
Jämna ut det lite grann.
Ja. Men i det här med elen med, så är det ju hur den transporteras hit och dit över Sverige och Europa. Och i Sverige har vi ett stamnät med elkablar då, som försörjer Sverige med ström. Och eftersom vattenkraften är i Norrland och den största förbrukningen är i södra Sverige, måste den ju transporteras de här sträckorna. Och för att utjämna priserna då mellan olika delar av Sverige, så har man lagt in olika elprisområden. Och det gör ju att det är billigast närmast de stora produktionskällorna. Så uppe i Norrland brukar alltid vara billigast. Och sen blir det dyrare ju längre ner man kommer i Sverige. Men just nu då, som läget är, så är priset högt i både Skåne och Mellansverige. Vi är alltså prisområde 3 och Skåne område 4. Och där har vi både 3 och 4 lika högt pris som nere i Europa nu då. Och det känns... Det är svårt att förstå även för mig liksom. Men det är så att det är... All produktion av el påverkar elpriset. Så har man kol eller gas för att producera el av, så spiller det av sig på våran rena el också. Då. Så att,
Du pratade om stamnätet här, Thomas. Och det här med stamnätet kan ju bli, vad jag har förstått, flaskhalsar.
Jajamensan.
Berätta, vad menas med det då?
Ja, det är för klena kablar för att leverera den mängd energi som behövs. Så vi har ingen elbrist, men vi har kapacitetsbrist i elnätet. Och det är ju främst in till storstäderna då, som det är väldiga problem. Och i Uppsala har man ju löst detta tillfälligt då, i väntan på att man ska bygga mer kablar. Genom att man har dels kopplat upp sig mot massa värmepumpar hemma hos folk och kan stänga ner dem 20 minuter åt gången. Det märker inte folk hemma, men man sparar massa effekt eller energi på det då. Och sen håller man på att bygga ett stort batterilager som kan ta de här korta, snabba effekttopparna. Och med hjälp av detta kan man då tillfälligt lösa problemen på att det finns för klena kablar in till staden.
Ja, just det. Ja, det har man hört förut när du nämnde det.
Ja, och sen har man ju, testar man ju även en effektbörs då. Och det är ju... Man kan avstå sin rätt att använda el vid en viss tid och få betalt för det. Det känns ju lite nya tankar. Och det är ju främst stora industrier, men även villakunder kanske kan göra detta på sikt. Att jag struntar i att sätta på bastun idag, så att du kanske kan få betalt för att inte ha på den. Ja, jag vet inte, men...
Mer elsmart, så att säga. Eller man...
Om man tänker sig... tillverkande industrier då, kanske istället för att ha ett dagskift har två olika skift som man jobbar mer på kvällstid för att jämna ut sitt eluttag då och skona nätet.
Men om vi tänker på vanligt hushåll då, Thomas, just om vi pratar om det här med att man ska bli mer smart i sitt användande eller kan man då liksom vissa tider på dygnet, och det tror jag vi har pratat om tidigare här också, att man då tänker på att ja, men den här tiden på dygnet, ja, men jag tvättar inte, jag kör ingen diskmaskin här och jag kör inte tvättmaskinen och så vidare. Nej. Utan att man försöker att tänka mer så.
Generellt har vi ju billigare el på natten då.
Precis.
Och då kan man ju tänka på att sprida ut sitt eluttag då. Och särskilt här i Falköping, som vi också pratat om tidigare, har vi ju effekttaxa.
Just det, precis.
Så vi har ju med ett exempel här som även står på Falbygden Energis hemsida. Att det är två olika familjer som använder lika mycket el. Men den ena familjen, de har på alla elapparater samtidigt. Och då får de betala en effektavgift på... 118 kronor i månaden Eller det är de som har på, sprider ut menar jag. Och de som har på det allt samtidigt får betala 285 kronor i månaden för sitt effektuttag. Och den smarta familjen då, de sparar genom att sprida ut sin förbrukning 2000 kronor på året. Utan att göra någon investering alltså. Så det är ju rena pengar in genom att tänka lite smart när man använder saker.
Precis. Det är väldigt mycket pengar. Men det där är väl inte, tänker jag, med att det skulle man nästan behöva sätta sig kanske och prata med någon som dig till exempel. Vad ska jag tänka på? Ja. Hur ska jag lägga upp det för att få ut så mycket som möjligt av det?
Ja, det är ju lite skola och så, och tänka på saker och ting. Men nu står vi inför utmaningar med elektrifiering av fordonsflottan. Elbilar tar ju ganska mycket ström när de ska laddas då. Mm. Och det kan ju påverka ditt effektuttag som sagt. Men i vardagen så behöver man inte ladda fort, utan man laddar över lång tid. Så du laddar över hela natten. Så visst kommer du öka ditt effektuttag, men inte jättemycket. Problemet är ju om man har en värmepump samtidigt då, som också kallar på ström. Så att,
då får du ju inte ha flera grejer igång samtidigt.
Nej, utan då får man ju ha en effektvakt kanske som sätter ett tak. Upp till hit får vi ta ut samtidigt och allt över det blir för dyrt. Så att då får vi sprida ut det istället.
Ja, just det.
Men då är det ju en grej att ta hänsyn till också. Effekttaxa och billiga priser på dygnet liksom, så att det blir en balansering. Och då kan man, om man skaffar solceller och ett batterilager, låna av sig självt om man har ett batteri som man kan låna av de här effekttopparna till. Eller sin elbil, om den har halvt batteri, kanske man inte behöver ladda just då, utan då kan du låna lite ur elbatteriet, för att det är den kommande tekniken att man ska kunna ta ut ström ur elbilsbatteriet och låna till huset eller låna till nätet. Så då blir man sitt eget lilla energisystem där.
Du blir ditt eget lilla system. Så. Men det här är ju också väldigt säsongsbetonat nu givetvis också, tänker jag. För nu är det kallt och nu blir det dyrare, och sen framåt våren, sommaren, jag menar, då givetvis så går ju priserna ner.
Ja, så har det ju varit traditionellt, men nu börjar de höga elpriserna redan i somras, och det är ju något som man inte varit med om förut.
Varför då?
Det var redan lite det här med gas eller energiläget i Europa som påverkade, och att vi då hade lite mindre vatten i våra vattenmagasin än normalt. Och då blir branschen lite orolig och höjer priserna och sånt här, så att... Men allting har ju varit på ända de senaste två åren, om vi tänker på coronan, politiska läget, Putin och Trump. En båt i Suezkanalen ställde sig på tvären och har lett till kaos i transporterna i världen, och containerbrist och dyra fraktpriser och sånt där. Så att ingenting är säkert nu för tiden, kan man väl konstatera. Så att,
nej. Men Putin, han ställer ju till det på flera sätt än det, håller på att säga. Han har ju sin gasledning här som...
Ja, och det är ju det som har ställt till det ännu mer de senaste dagarna. Att han stryper igen sin gaskran där, för att han vill påverka Europa att göra klart Nord Stream 2, den här andra gasledningen som ska gå i Östersjön. För att han ska kunna sälja ännu mer gas till Europa, så att de gör sig ännu mer beroende av honom, så att han kan bestämma ännu mer över dem. Och det känns ju väldigt märkligt att man inte har tänkt på det här. Att det skulle kunna hända att han kan påverka hela Europas energipolitik genom att vrida på en kran.
Borde man inte ha sett det komma?
Ja, jag är ju ingen politiker, va? Men jag tycker nog att man borde misstänkt det i över 10 år, att han inte riktigt är att lita på. Så att,
Ja, det handlar om kontroll där också såklart.
Ja.
Vi har pratat om det här med som konsument och vad man ska tänka på.
Ja.
Fast rörligt eller timpris, och du har pratat om de grejerna här.
Ja.
Du har någon tabell där, Thomas.
Ja. Och det visar ju lite skillnaden mellan timpris Och, eller spotpris står det här, men det kan man säga att det är timpriset. Ja, och sen ett treårigt avtal, ett ettårigt eller rörligt. Och sen även anvisningspris. Och anvisningspris, det får man om man inte har gjort ett aktivt val av elhandelsavtal. Och det är ju runt 700 000 abonnenter som inte har valt aktivt i Sverige. Och det är väl majoriteten som bor i lägenhet av de 700 000 som inte har valt. För att de tycker att de gör av med så lite så kan inte påverka ändå. Men det kan bli ett par tusen lappar per år på en lägenhet faktiskt om man gör ett aktivt val.
Okej. Så att, ja, det var faktiskt en fråga jag hade om man inte väljer någonting. Och då har du ju svaret där.
Ja, men över tid kan man se då att förut, innan de här pristopparna, har det alltid varit billigare om man kan köpa el per timme och sen styra sin elförbrukning med då till lågpristider. Och ett fast pris är ju som sagt en försäkring om att betala ett visst pris. Så får man betala lite extra för det. Man får en jämn utgift varje månad.
Så är det. Trendspaning var ju någonting som jag gjorde en anteckning om här. För det har skrivit här. Vad innebär trendspaning?
Ja, egentligen... Vi kan inte vara säkra på hur någonting blir, men det man ser framöver är ju att de här variationerna som är nu och de höga topparna kommer att bestå ett antal år framöver. Och det är ju många osäkerhetsfaktorer, men det är ju gaspriserna som är svajiga och kommer påverka även oss då här i Sverige. Plus att vi kommer att använda mer och mer el, så vi måste bygga ut vår elproduktion. Vi har många infrastrukturprojekt som kommer att kräva eller kommer sluka enorma mängder el kan vi säga. Och sen har vi elektrifieringen av bilar då, eller transporter som kommer att kräva el. Men om vi ser till hur mycket vi producerade, förut sa jag varifrån vi fick el, men hur mycket som produceras då. Så 2019 producerades det 159 terawattimmar el i Sverige. Av dem gick 37 terawattimmar på export. På året alltså. Vissa tider har vi importerat och vissa tider exporterat. Så att det är ju lite ge och ta hela tiden. Sen har vi ju då nätförluster på 10 terawatt. Och det är ju de långa ledningarna från Norrland och ner då, som genererar förluster. Så att lokalproducerat blir mindre nätförluster, så att både vindkraft och solceller i söder gör att det blir mindre nätförluster totalt.
Jag tycker det låter väldigt mycket med 10 terawattimmar.
Ja, men så är det. Alla elbilar, eller om alla bilar skulle gå på ström i Sverige, alla privat personbilar alltså, då skulle det gå åt runt 13-20 terawattimmar, beroende på hur stora elbilar man köper då.
Ja.
Och det är ju runt halva som man exporterar. Så att där har vi ju ström tillräckligt där redan. Så att många har varit oroliga för att det skulle gå åt så mycket ström till bilarna. Men det är inga bekymmer, säger jag.
Nej.
Det som kommer att gå åt mycket ström till det är att göra den här fossilfritt stål. Hybrid är ju det största projektet av dem då. Och till det kommer det behövas 55-60 terawattimmar. Så det krävs ju mycket ny produktion för att det ska bli möjligt. Och då pratar man ju just om att bygga ut vindkraft och sen lagra den energin i form av vätgas i stora bergrum tills man behöver det till ståltillverkningen då.
Okay.
Sen finns det ett mindre projekt med fossilfritt stål som kallas H2. Och det kräver 12 terawattimmar ny el. Och batterifabriken Northvolt runt 2 terawattimmar. Sen har vi en stor anläggning på Gotland som det har varit diskussioner om deras vara eller icke vara. Och det är ju Cementa. De vill ju ställa om till fossilfritt med för att det de använder idag för att tillverka cement är till stor del sopor, gummidäck och sånt. Det är ju inte särskilt hållbart.
Nej.
Så man vill minska sin användning av sånt och mer el då.
Så lastbilar?
Sen kommer lastbilarna och det finns inga siffror på det. Men ska de elektrifieras också? Vilket är på gång väldigt snabbt där också. Då krävs det dels mer el och de behöver ju lite mer kräman och ladda en vanlig elbil. Mm. Så det är verkligen en utmaning för elnätet att det behövs mycket effekt vid en kort tid. Så att där tror jag nog att det behövs stora batterilager med för att de ska kunna få ut den här kraften snabbt.
Sen hade vi det här då,
ja,
som vi pratade om tidigare.
Fler batterifabriker är på gång. Skövde har de ju pratat om att de vill bygga en på sin flygplats till exempel.
Ja, just det.
I Göteborg ska byggas en mindre testfabrik för batterier och sånt där. Det kommer också kräva mer. Och sen det som du sa, höll på med kanske, bitcoin-tillverkning.
Precis.
Och det står ju brytning här då, för att då bitcoin bryts i virtuella gruvor kallas det. Men med hjälp av blockkedjeteknik, en dataalgoritm kan man säga, som gör att man kan inte tillverka hur mycket man vill själv, utan det tar en viss tid och då krävs det en viss energi. Och det kommer kräva enorma mängder energi i framtiden, tror man. Både det och all datakraft som behövs till alla smarta saker och uppkopplade saker och sånt. Så att det behövs mer ny energi helt enkelt. Så att...
Men där i det läget, om man tittar framåt, då har vi ju en brist. Då kommer vi få en brist, energibrist, och, även fast vi inte har det idag på det viset.
Och innan det blir balans här då, att man vet att det kommer många projekt som kräver mycket energi, då kommer nog elpriset vara ganska högt. Nu ser det väl ut som att vi kommer få ett tillskott med el från Finland. Mm. De håller på att starta upp sitt kärnkraftverk som de har hållit på och byggt på i över 10 år. Men det kommer ju bli en ganska stor extra källa då, till el. Så att det kanske kan pressa ner priset lite grann, men det är inget mot vad gaspriserna nere i Europa påverkar oss negativt. Men det kanske blir några öres sänkning kan man ju hoppas på grund av det då.
Men om du får sia och titta framåt lite grann, Thomas, ser du att det här med höga elpriser är någonting vi får leva med? Eller?
Ja, de närmaste 5 åren är det nog högst troligt att vi kommer ha mycket högre elpriser än vad vi haft förut. Ja. Men vissa tider är det väldigt lågt då. Mm. Och det är ju om det blåser mycket och man har mycket vatten i sina vattenmagasin. Då pressas priserna ner. Så i Danmark har man ju haft minuspris några gånger på grund av att man har väldigt mycket vindkraft där.
Ja.
Så då får ju alltså bolagen som äger vindkraftverken, de får böta om de levererar ut när det går under noll. Då. Så stänger man inte av i tid, då får man böter. Liksom.
Får du böter?
Ja.
Är det någonting du tror vi kan införa i Sverige också?
Ja, vi har haft minuspris 2 gånger här. Men det kommer ju inte till konsumenterna till gagn. Men det har varit så lågt som några ören i alla fall som lägst. Så att, och det hade vi tidigt i höstas. Ner till 7 öre till exempel vissa tider. Så, att...
ja,
så det bästa då är ju att försäkra sig en del av sin el genom att ha solceller på taket.
Mm.
Då producerar man ju sin egen energi. Man kan inte bli självförsörjande på året, men du kan kompensera vissa tider då för de höga elpriserna. Och du sänker ju rörlig nätkostnad och slipper betala skatt och moms på det då. Så att det är mitt hetaste tips. Plus att det finns nu då en grön energirot till solcellsinstallationen. Och det är 15% av totalkostnad och arbete då. Så det är väldigt förmånligt.
Subventionering där.
Ja.
Där har vi vad du tror kommer avgöra för privatpersonen att man kan sänka då.
Ja, och det, man vet ju vad elen från solcellerna kommer kosta. Det är ett stabilt pris liksom, ja, och det är ju din investering. Och, ju högre elpriset blir på den elen du slipper köpa in, då får du ju bättre avkastning på din solcellsanläggning.
Ja. Och för er som känner att det här är en djungel, så kan jag säga det väl lite så känner ju en annan också då, Thomas. Ja. Och givetvis, och det har vi sagt några gånger och du har sagt några gånger, och att är det något så kan man ju höra av sig till dig.
Jajamän.
Du finns ju bara ett telefonsamtal bort om inte annat och kan svara på frågor.
Och det är ju inte bara privatpersoner utan företag med. Om det är någon företagare som lyssnar och Där är ju oftast lite högre elförbrukningen i ett privathushåll, så det finns ju mer att tjäna med. Så kan man sänka några procent på sin elräkning i ett företag, det kan ju bli väldigt mycket pengar på ett år.
Med det sagt, Thomas, så kan man ändå se något positivt. Nu, det känns som om det blir väldigt sådär, nästan lite, man målar upp en mörk bild av framtiden, men man, kan man ändå se någon slags positivitet i det som du känner, eller?
Att det skyndar på arbetet med energieffektivisering. Vi blir smartare på att använda vår energi och tänker till lite grann. Så det är väl det positiva med det hela då.
Och det här programmet, det här inslaget som vi har här, är ju ett sätt att få folk att bli intresserade och engagera sig.
Jajamän. Och ni kan ju ställa frågor direkt till mig eller till Radio Falköping med om det är något, eller om ni har önskemål på något som vi ska prata om i framtiden, så kan ni ju kontakta Roger på radion om det. Mm.
Och vi kör vidare, Thomas. 2022, det blir, då fortsätter vi.
Jajamän.
Energifrågan. Vad har du för planer nu? Kan, är något du kan avslöja?
I januari tänkte jag prata om mitt projekt som gick ut idag faktiskt, pressmeddelande om klimatsmarta boenden och destinationer. Det är ett samarbete med Skaras och Skövdes energi- och klimatrådgivare och turistorganisationerna. Så då tänkte jag bjuda in Anna-Klara från turismorganisationen i Falköping. Så får hon och jag prata lite om hur vi kan hjälpa turistbolagen att bli mer hållbara, inte bara energieffektiva utan enligt Agenda 2030s tre hållbarhetsdimensioner då. Mm.
Det här är intressant och det är någonting att ta till sig. Och Thomas, som vanligt, otroligt lärorikt och tack så jättemycket.
Tack själv.